Hej och välkomna till Svensk Träpodden. Och även om inte det här är vårt första avsnitt så undrar kanske den vetgirige vad är egentligen Svensk Trä? Jo, vi är en organisation som arbetar för en ökad träanvändning både i Sverige och övriga världen. Och det gör vi för att vi är övertygade om att trä och träprodukter det är lösningen på många av de samhällsproblem som vi har idag. Trä är bra för klimatet eftersom det binder koldioxid. Det är ett förnyelsebart material. Trä är lätt att bearbeta och forma oavsett om du har väldigt enkla eller väldigt avancerade verktyg. Ta bara en träbit och en täljkniv så kan varje barn bli sitt eget skulptör. Det finns en anledning till varför vi har träslöjd i skolan men att plastslöjden aldrig blev någon succé. Men i dagens avsnitt så ska vi inte prata om slöjd. Vi ska istället ta ett stort steg in i framtiden i ett poddavsnitt som vi kallar för Den digitala revolutionen i träindustrin. Ja, generellt sett så ska man ju vara försiktig med att använda ord som revolution och paradigmskifte. Men det ämne som vi ska prata om idag, ja men då kan det faktiskt finnas anledning att använda dessa uttryck. Med en ny teknik som tidigare bara har använts inom sjukvården så kommer nu sågverksindustrin att ligga i frontlinjen när det gäller den digitala revolutionen. Genom att röntga stockarna och sen i hög hastighet analysera en enorm mängd data så kommer i framtiden varenda stock att kunna utnyttjas på bästa möjliga sätt i våra sågverk. På så sätt kommer vi att kunna bygga fler hus av varje träd och varje stock kommer att kunna användas till exakt rätt slutanvändningsområde. Det är om detta och mycket annat som vårt poddavsnitt handlar om idag. Och med mig här i studion för att prata om detta så har jag Björn Kjellander. Du är chef för forskning och standardisering på Svenskt Trä. Du kan väl berätta lite grann om din bakgrund.
Ja, jag har arbetat snart 40 år i träbranschen med utvecklingsfrågor och gått fram och tillbaka mellan akademin och industrin i omgångar och jobbat i stort sett med alla olika ämnesområden som finns i ett sågverk.
Mm. Och med oss på länk här, vi har ju som alla andra lite svårt med resandet just nu, så har vi Lars Hansson. Du är professor i skanningsteknik och träfysik på Luleå tekniska universitet i Skellefteå. LTU, du kan kanske upplysa oss lite mer om vad ni gör där.
Det stämmer att jag är professor inom det området och det har blivit i juni i år. Men jag har ju en bakgrund här i Skellefteå. Jag började disputera 2000 här på träfysik. Och därifrån har jag gått till professor som jag blev nu i juni. Och jag jobbar ju då mest nu med att få igång det här CT-Wood-projektet.
Mm, som vi kommer tillbaka till lite senare i programmet. Vi har också Johan Oja med oss. Du jobbar också på LTU men är också chef för teknikstaben på Norra Timber. Ni är ju en skogsägarförening med några sågverk i norra Sverige, eller hur?
Det stämmer bra där. Jag är adjungerad professor på LTU sen på ungefär 25%. Sen 2 år tillbaka så är jag teknisk chef på Norra Timber, vilket är industridelen av Norra Skog, skogsägarföreningen som egentligen är verksam på den norra halvan av Sveriges yta. Innan det så har jag jobbat som sågverkschef på Norra Skog i KG sedan 2011. Men dessförinnan så jobbade jag då på LTU och det som nuvarande RISE i Skellefteå. Ja, sen 94 när jag började som doktorand.
Mm, välkommen Johan. Och sist men inte minst, Anders Karlsson. Du jobbar på Deromhus som teknik- och utvecklingschef. Du får berätta lite mer om, lite kort om Deromhus olika verksamheter.
Anders Karlsson, teknik- och FoU-chef på Deromhus. Derome, Sveriges största familjeägda träindustri. 4 sågverk, vi har biobränsledelen, vi har 7 stycken taktorsfabriker, därav 2 ligger i Norge. Sedan så har vi 4 stycken husfabriker och även ett projektutvecklingsben. Så vi har från skog till färdigt hus. Och på Deromhus så jobbar med forskning och utvecklingsfrågor, våra tekniska plattformar, samverkan och sprida vårt budskap.
Mm, härligt. Välkommen till Svensk Träpodden du också. Användningen av trä, den ökar ju starkt och en stor drivkraft till det är ju bland annat klimatfrågan. Och ja, men i enfamiljshus så har ju trä varit det dominerande materialet sedan många år tillbaks. Men nu ser vi också ett tydligt tecken på att trä blir ett allt mer använt material för flerfamiljshus, broar, parkeringshus, lokaler, idrottsanläggningar och så vidare. Och jag tänkte börja med dig, Anders, om du kan ge lite bilden från Deromes horisont. Är det den beskrivningen jag gav här, är det någonting som ni ser också och håller med om?
Ja, absolut. Enfamiljshus är någonting vi har byggt alltså i trä hela tiden i Sverige, så att säga, under lång tid. Och flerfamiljshus är ju relativt nytt, eller 25 år i Sverige. I det de har varit på med det i 17 år och vi märker nu att sista 2-3 åren så har det verkligen accelererat efterfrågan på flerbostadshus i träbyggande. Och vi märker ju att intresset ökar, för man vill ju som byggherre eller de boende minska sina klimatavtryck. Så vi ser en stark efterfrågan på flerbostadshus i trä. Och när man bygger i trä så är det möjligt att göra det på ett industriellt sätt och i en industriell miljö inomhus. Trä är ju viktmässigt lätt, som gör att det går att transportera på den färdigställande graden vi har.
Mm. Så en väldigt positiv utvecklingskurva för träbyggandet också i högre hus.
Ja.
Mm. Och Björn, även vi på Svenskt Trä ser ju den här utvecklingen väldigt tydligt och anpassar vår verksamhet mycket utifrån den här nya verkligheten med ett ökat träbyggande. Vilka skulle du säga är de huvudsakliga forskningsområdena idag som vi fokuserar på när det gäller träbyggande?
Ja, egentligen är det så att allt vi gör nu fokuserar på en enda fråga. Det är att vi ska kunna utnyttja skogens råvara bättre, så vi kan bygga fler hus och större hus och bättre hus med den tillgängliga råvaran. Det är något vi måste göra både för att kunna ersätta så mycket betong och stål som möjligt med mer klimatvänliga råvaror, men även för att säkerställa träindustrins konkurrenskraft. Det är många som drar i biomassan idag. Så det är den centrala frågan. Sen har vi då, för att kunna uppnå det, så måste vi få till en effektivare industri, och då måste vi ha kompetent personal. Vi måste ha avancerad forskning för att utveckla våra processer och produkter. Och det innebär då att vi som industri måste satsa på forskning och utveckling, även på universiteten där vi normalt inte har varit tidigare. Och det i det här fallet med CT Wood så kommer den här nya digitala mättekniken att vara basen för att koppla ihop hela kedjan från det växande trädet till det färdiga huset eller den färdiga möbeln. Det är det som är nyckeln för framtiden för oss.
Ja, precis. Och det är ju den digitala utvecklingen här då i värdekedjan som vi kommer att ägna mycket tid åt i dagens poddavsnitt. Och vi ska prata om då hur träindustrin faktiskt har vidareutvecklat den här utrustningen som tidigare bara användes inom sjukvården. Och vi kommer att använda ordet datortomografi rätt många gånger idag. Om jag går till dig, Lars, först, kan du ge en begriplig och hyfsat enkel beskrivning för en lekman? Vad är egentligen datortomografi?
Ja, jag ska göra ett försök, men vi som forskare, vi är ju nyfikna hur någonting ser ut, och framförallt invändigt. Och genom då att använda röntgen så kan vi då skicka röntgenstrålar genom något material. Och den här strålen kommer då dämpas. Om vi då gör det i olika riktningar runt objektet och så med matematiska algoritmer så får vi en bild. Och det där kan vi då göra, vi får en bild, men då, om vi då gör det i flera bilder då kan vi sätta ihop det till en tredimensionell bild också. Lite kort om allt, det är ett icke-förstörande, en icke-förstörande mätmetod om man säger så.
Det är helt enkelt för att vi ska se vad som finns inuti stocken med så hög precision som möjligt.
Utan att förstöra stocken. Det är ju lite, för om vi ska titta i stocken så måste vi ta isär den. Det behöver vi inte göra när vi använder röntgen.
Nej, precis. Och om vi spinner vidare på det då, Johan. Vad är det, hur kan sågverken dra nytta av den utvecklingen av att vi kan titta in i stocken?
En datortomograf är precis samma teknik som man kallar skiktröntgen på sjukhusen. På samma sätt som läkarna vill titta in i patienten innan man skär itu patienten, så har ju sågverksfolk alltid velat titta in i stocken innan man sågar itu stocken. Så att man kan fatta bästa möjliga beslut om hur man ska ta isär den där stocken.
Men du, det måste ju gå oerhört mycket fortare på ett sågverk än vad det gör på ett sjukhus.
Ja, vi kan köra de industriella datortomograferna som finns på sågverk. De finns idag på 3 sågverk i Sverige. De kan köra upp till 180 meter per minut. Sen brukar jag säga att det motsvarar att du på ett sjukhus så skulle du klara av 90 patienter i minuten.
Ja, precis. Och får vi samma upplösning på bilderna som man får på ett sjukhus?
Man får väldigt bra upplösning. Du är nere på millimeternivå på upplösning. Så att man får fullt tillräcklig upplösning för att kunna se detaljer in i stockarna.
Men du, jag tänker om man röntgar, vad sa du, 90 personer i minuten, sa du det?
Mm.
Ja, precis. Det måste ju vara en oerhört stor mängd data som vi måste bli tvungna att hantera då på sågverken. Alltså, kan du beskriva eller sätta dig i något perspektiv? Hur mycket data är det egentligen som hanteras i de här tomograferna och de kringsystemen som finns?
Tomografen i sävar, den sitter alltså i såglinjen. Och när man... Där är målsättningen då att bestämma hur man ska sönderdela stocken. Och för att ta reda på vilket sätt som är det bästa sättet att såga itu stocken, då gör man det virtuellt. Och det här optimeringssystemet, det utvärderar mellan 300 och 500 000 sätt att såga sönder varje stock innan den bestämmer sig för vilken som är bra. Och det gör den på 1,5-2 sekunder.
När vi då har analyserat all den här datan, vad är liksom nyttan då för sågverket att få all den datan i sin hand? Vad gör man med all informationen?
Ja, nyttan är att fatta ett beslut om att om en stock har, beroende på vilka egenskaper stocken har, så lämpar den sig för olika produkter. Alltså, ska du göra ett trägolv så har du helt andra krav än om du ska göra en höghållfast takstolsregel, så att säga. Men och genom att tomografera så vet du vilken typ av produkt den här stocken passar för. Och då kan du såga den dimension. Så att ska man sälja en höghållfast takstolsregel till Anders, så då kan man bestämma sig att såga den dimension som han vill ha.
Ja, just det. Och du, Björn, du pratade ju lite grann om att bygga fler hus av varje stock också. Kommer en sån här tomograf att bidra även till den utvecklingen?
Ja, absolut. För en dröm vi har, det är att inte bara producera standardkvaliteter av virke som C24 som håller 24 megapascal i teorin då, utan istället kunna sortera varje enskild bit till just där den passar bäst. Och särskilt när vi ska bygga höga hus eller långa broar, då gäller det att hitta de bitar som håller för det. Och då blir en sån här utrustning avgörande, skulle jag vilja säga.
Det här är ju en utveckling som inte är helt ny. Den har hållit på ett tag och jag tänkte att vi ska ta och lyssna på ett litet ljudklipp. Det är ett klipp från i början på 90-talet då BBC skickade en reporter till Skellefteå för att bevaka de allra första stockarna som på den tiden gick igenom tomografen på Skellefteå sjukhus. Så här lät det då.
Skellefteå. A village in northern Sweden built over 3 centuries ago using their traditional raw material, wood. Timber to house and protect people. But deep inside the wood, hidden dangers may be lurking. The last patient of the day in this hospital near the Arctic Circle. Here, when the computerized body scanners finish looking at all the patients, it looks at the health of their main source of income, wood. An X-ray source moves in a circle around the log, sending its beam through the wood. This is picked up by a ring of detectors, which build up a 360-degree image through a cross-section of the log. Now, on this picture, you can see the difference between the old wood in the center and the young wood on the outside that actually carries all the sap through the tree. And you can also pick up 2 knots here and here, but the quality looks generally good. But on the right, there's a hole. That's rotten wood. Now, that couldn't end up in furniture. And that part of the log would definitely need to be avoided by the sawmill. The people who used Skellefteå's raw material to build their village over 300 years ago would have been intrigued.
Ja, så där lät det alltså på den tiden. Och det är ju en hel del som har hänt sedan dess, kan vi konstatera. Och nu startar ju branschen här, Lars, träbranschen, ett forskningscentrum i Skellefteå tillsammans med Luleå tekniska universitet som vi kallar för CT Wood, som är en riktig storsatsning för att utveckla den här röntgentekniken. Lars, kan du berätta lite mer om vad det är som händer just nu i Skellefteå på den fronten?
Framförallt varför vi är så unika inom CT, det är dels det att vi jobbar ju nära industrin. Vi har ju industriparter i det här projektet. Och sen har vi en fantastisk utrustning, om jag vill säga så. För vi kan, det som är helt världsunikt för oss här i Skellefteå, det är att vi kan styra klimatet kring objektet eller stocken eller träbiten. Och se vad som händer om vi ändrar fukt och så vidare. Och det finns inte någon annanstans i världen. Och då kan vi gå från minus 60 till uppåt 220 grader. Sen jobbar vi ju kanske också att få till någonting att titta på brand också. Men det är ju framtiden. Men det som är unika, det är det att just med det här att vi jobbar ju nära industri.
Hur många kommer ni att vara som jobbar i det här centret?
Ja, det är väl stort sett alla som jobbar här i Skellefteå kommer mer eller mindre vara inblandade i något projekt. För stort sett allt som kretsar kring forskningen här i Skellefteå är ju kring CT-skannern.
Björn, vilka kommer att vara nu när det här startas upp? Vilka kommer att vara de liksom första prioriterade frågorna?
Det är nästan så att Johan skulle svara på den frågan. Men inledningsvis så kommer vi att testa tekniken och se var går gränserna för den utrustningen vi har fått. För den finns ju inte än. Och i princip har vi talat om att köra ett par gamla försök igen. för att se hur mycket bättre är den här utrustningen än den tidigare. Det är en av de saker som vi ska göra.
Johan, ville du komplettera med någonting där? Vad är högprioriterat?
Vi har ju två stycken exempel på projekt som är, det är ju att vi ska, kommer att titta på just det här att ta fram höghållfast virke, att utnyttja materialet fullt ut. Det andra vi kommer att titta på, det är att leta reda på de riktigt besvärligaste stockarna. Det vill säga de som ställer till det i produktionen och som inte genererar något stort, något värde på slutet, och att kunna ta bort dem tidigt i processen istället. Det är två exempel. Men sen kommer vi även att har vi ett samarbete med en accelerator i Schweiz.
Och det vi försöker med det samarbetet, det är ju att kunna separera trä och fukt, alltså vatten. Det kan vi inte göra i en röntgen. Utan där ser vi bara densitet, och det är ju en blandning mellan trä och vatten. Men samarbetet med det institutet, det är att säga, kan vi använda den tekniken? Kan det vara en teknik långt fram i tiden? Det vill säga att vi kan få ut hur mycket fukt det är också.
Så det är ett exempel på att ni också tar det här internationellt och söker internationella samarbeten i de här projekten?
Precis, och kan vi ju lära oss någonting av det? De också, jobbar ju också med bilder, och det gör ju vi. Och kan vi använda deras metoder och så vidare för att kanske utveckla vårt center, så är det ju en stor fördel. Mm. Och så framförallt vi får se en annan teknik också.
Björn, vill du komplettera?
Ja, men jag tycker det är ett väldigt bra mått på hur världsunik den här satsningen är, att professor Peter Niemtz från Schweiz, som är nära kopplad till den här neonstråletekniken, har börjat som gästprofessor i LTU just på CT Wood. Och det är ett väldigt bra mått på hur fantastisk den här satsningen är. En sak som är lätt förbises är att vi talar mycket om den här spjutspetsteknologin med datortomografin och forskningscentret i Skellefteå. Men en oerhört viktig del i detta är att med den här nya tekniken så kan vi också förbättra tekniken som finns på sågverken idag. Alltså även de sågverk som inte har möjlighet att investera i en CT-scanner kommer att kunna drivas mer effektivt tack vare de resultat vi tar fram i Skellefteå.
Och om vi liksom tittar lite framåt i tiden, vad är liksom målbilden om 5 år? Hur långt har vi kommit då i utvecklingen mellan maskinerna och sågverken? Vad säger du, Johan?
Ja, det är en viktig del i det, och där vi liksom med vårt mål är att komma en bra bit på väg. Det är ju även att titta på hur vi kopplar det till digitalisering. Så det vi, målsättningen är ju att dels bygga ett starkt forskningscenter här i Skellefteå. Men sen att då få ut även då konkreta resultat i industrin. Och där är ju digitaliseringsutvecklingen en viktig del att dra nytta av. Och att med de möjligheter det gör med spårbarhetsteknik och annat att kunna hantera informationen vi får. Att nå längre på de områdena, att utnyttja tekniken och att få ut nyttan i industrin är ju det vi vill, samtidigt som vi ska bygga ett forskningscenter som kan skapa kunskap även i framtiden.
Mm. Det är ju intressant att du tar upp det här med spårbarheten, för ja, men framförallt den digitala spårbarheten då. Då tänkte jag höra med dig, Anders, för liksom det här är ju inte meningen att den här digitala utvecklingen ska stanna bara inom sågverkets väggar och ta slut när det kommer ut ett färdigt virkespaket, utan här finns ju ett stort behov av att digitalisera hela byggvärdekedjan, som jag ser det. Kan du utveckla lite grann hur ni ser på det inom D-Rommen?
Jo, vi, dels internt så har vi identifierat att vi måste öka vår digitalisering och använda samma information fler gånger. Vi sitter väl och stoppar in det på samma information på, från olika håll och kanter, och det är inte så gynnsamt, utan vi vill ju ha en digital modell. Och jag kan ju se också en ökad efterfrågan i framtiden här, att slutanvändaren eller förvaltaren, byggherren, vill ha en digital modell med väldigt mycket mer information, och information också som man kan nyttja i framtiden för drift och underhåll, och ytterst då när byggnaden har stått länge och väl, återbruk och demontering, och hur man kan använda produkterna sen i den här avfallstrappan som ska vara lång och smärtfri, så att säga. Men så jag ser absolut mer data in, men det gäller ju att få ut det på ett bra sätt. Men det är någonting som vi kommer jobba väldigt aktivt med här framöver.
Mm. Jag tror det kommer att vara en förutsättning för en effektiv byggsektor, och som du säger, väldigt, väldigt viktigt för den här cirkularitetstanken. Om vi inte vet exakt vad vi har i våra hus, då blir det också svårt att cirkulera dem när vi en gång ska göra något annat med dem.
Helt rätt.
Om 5 år så har vi den här digitala kommunikationskedjan i full drift. Då har vi kedjan från det växande trädet till det färdiga huset igång. Det kanske finns en del hål i kedjan då, men i stort sett så är det igång. Och med den här nya mättekniken, inte bara på CT Wood med tomografin, utan även med skogliga mätsystem och digitaliseringen och satellitteknik och så liknande tekniker, så kommer vi att kunna få ut mycket, mycket mer produkter ur den skog som avverkas. Och det tror jag kommer att vara avgörande i kampen för att rädda klimatet. Vi kommer att kunna bygga kanske dubbelt så mycket hus eller tredubbelt så mycket hus med den tillgängliga råvaran vi har, och därmed ersätta betydligt större mängder betong och stål. Mm. Och det kommer att inte bara öka utbytet i mängden hus, utan också öka lönsamheten både för skogen och för samhället.
Och vad säger du, Johan? Du står ju med ett ben i sågverken och ett ben i forskningsvärlden. Vad kommer detta att innebära för lönsamheten och verksamheten i stort på ett sågverk, när den här tekniken finns i drift på lite fler ställen än vad vi har idag?
Ja, man kan ju säga det, att en grundläggande del på ett sågverk, det är ju att nästan 2/3 av kostnaderna är råvara. Så det är klart att kunna få bättre kunskap av den och se att och lära sig hur man ska utnyttja den. För jag ser, spårbarheten är ju väldigt viktig ur ett produktionsoptimeringshänseende. Alltså att med spårbarhet att kunna se hur det virke vi producerar på slutet, vilken stock kommer ifrån och vad beror det på att det blev rätt eller fel, för att sen kunna fatta bättre beslut nästa gång. Där finns det ju väldigt mycket effektivisering att vinna. Och det är ju i en mogen bransch som sågverksindustrin, så behövs det ju några rejäla teknikkliv för att om man ska ta några stora steg. Och det tror jag tror digitalisering och den nya mättekniken tillsammans tror jag kan vara ett sånt som faktiskt kan höja oss ett rejält snäpp.
Mm. Revolution pratade vi om i rubriken, Lars. Är det att ta till överord?
Nej, det är det väl inte att ta till överord. Men om jag får komma in lite från akademins värld, så tycker jag ju också att vi måste ju också få igång en utbildning som är bra, framför allt. Vi behöver ju de som efter nu, om vi får igång mot 5 år här, då ska vi ska få in studenter, och ska vara duktiga studenter som ska ut till träindustrin också. Och kan vi då använda det här centret för att höja utbildningen? Det är ett stort steg. Framförallt att få ut dem till träindustrin. Och det tror jag att vi kommer att vara.
Du pratar ju, Björn, lite grann om det här med utnyttjandet av skogsråvaran. Hur skulle tomografitekniken specifikt kunna öka det utnyttjandet?
som jag ser det så har vi två möjliga vägar framåt och vi kommer att behöva gå båda de vägarna. Det ena är att med teknikens hjälp så kan vi öka effektiviteten i konstruktionerna. Alltså det går åt mindre virke till att bygga ett hus. Det blir effektivare och starkare virke. Det andra är att vi kan använda delar av råvarubasen som idag inte används för byggnation eller snickeri till att göra det. Vi kan ta klent timmer, kanske till och med massaved och göra byggmaterial av det. Och därmed så kan man plocka ur materialet ur råvaruflödet tidigare, lagra koldioxid under en lång tid i det och sen någon gång långt fram i tiden kanske bränna det eller koka det till någonting annat.
Så helt enkelt mer trävaror från varje träd helt enkelt?
Ja, mer trävaror inte bara i varje träd men även från träd som idag aldrig kommer i närheten av byggnation.
Ja, och det får bli sista ordet för idag. Jag skulle vilja skicka ett stort tack till alla medverkanden. Tack så mycket.
Tack så bra.
Tack.
Ja, tack.
Och naturligtvis också tack till dig som har lyssnat på den här podden. Och om du tyckte det här var lite intressant och kanske vill hålla dig uppdaterad om vad som händer både inom Träsverige och internationellt, då tycker jag att du ska gå in på sociala medier och så ska du söka upp Svenskt Trä och så ska du följa oss där. För där lägger vi kontinuerligt ut en hel massa information om vad som händer med våra trä och träprodukter. Du har också möjlighet om du vill att skicka in en fråga eller kanske ett förslag på ett ämne till kommande podd. Och i så fall gör du det på adressen info@svensktra.se. Tusen tack för idag och jag hoppas att vi ses och hörs snart igen.